Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Augusti 2014. Vad förknippar du den månaden med? Minns du vad du gjorde då? Jag minns att det var en magisk värme den sommaren och att jag satt ute på min balkong på nätterna och funderade på riksdagsvalet som var i antågande. Den politiska debatten var bekymrande tyckte jag, med tanke på hur dåligt man hanterade flykting- och integrationsfrågor och därmed bidrog till en ökande främlingsfientlighet i Sverige. Men icke desto mindre så genomfördes så småningom ett välorganiserat val med den mogna demokratins alla kännetecken, med debatter och diskussioner och rösträkning och kontrollanter. Så jag kunde sitta där i frid på min balkong och planera mina personliga projekt, höstens resor och allt annat roligt som skulle hända. Men 6 flygtimmar bort från min balkong så innebar augusti månad 2014 ett bokstavligt helvete för människorna i städerna och byarna på Nineveslätten i norra Irak. Den 3 augusti kom IS till byarna runt berget Shingal i Kurdistan i norra Irak och runt 40 000 människor, framförallt yazidier, flydde upp på berget där de blev avskurna från omvärlden utan vatten och mat i 2 veckor. IS genomförde ett folkmord i augusti 2014. De dödade 1000 och åter 1000 yazidier. De förde bort 1000 och åter 1000 kvinnor som såldes som slavar till IS-män. Drygt 2 år senare, i september 2016, har jag nästan svårt att minnas vad jag gjorde den där sommaren 2014. Det har ju hunnit rinna mycket vatten under broarna sedan dess. Och mitt liv, ja, det har rullat på. Men så fick jag möjligheten att resa till Irak, till Kurdistan, för att träffa några av alla dessa människor som i allra högsta grad fortfarande lever med det trauma som kulminerade augusti 2014. Och det pågår än. Alltid när jag reser till andra länder så konstaterar jag att det är människorna som är grejen. Det slår aldrig fel. Det må vara spektakulär natur, fantastiska platser och superspännande aktiviteter. Men det slår aldrig mötet med en annan människa som delar med sig av sin tid, sin personlighet, sin humor, sitt hem, sin historia. Att se att vi är olika och lever så olika liv, men har så mycket gemensamt, som de människor vi i slutändan ändå är, det kommer aldrig att sluta fascinera mig. Sådana möten är oerhört värdefullt för mig. Under mina få dagar i Kurdistan så träffade jag många människor som gjorde starkt intryck. Och de har väckt frågor hos mig som jag gärna vill försöka vända och vrida på tills de fått någon form av svar som jag kan göra någonting av i min vardag, i mitt liv här. Och nu vill jag dela några av de möten jag gjorde då och de frågor jag fick med er. Men först så kanske jag ska nämna något om varför jag reste överhuvudtaget så att ni slipper fundera mer på det. Det är så här att jag är med i EFS-kyrkan här i Örnsköldsvik och EFS finns i hela Sverige som en självständig organisation inom Svenska kyrkan. Och vi har ett samarbete med en organisation i Kurdistan som heter CAPNI, Christian Aid Program. Och vår resa handlar om att undersöka hur det samarbetet ska kunna se ut framöver. CAPNI startade på 90-talet och är sprunget ur den assyrisk-kaldeiska kyrkan i Irak. Men man samarbetar med många andra kyrkor och andra sekulära organisationer också. Och syftet med deras arbete är att försöka förmedla ett hopp och en möjlig framtid för de kristna minoriteterna i Irak. Och arbetet de senaste 2 åren har såklart i huvudsak kommit att handla om att hjälpa de många internflyktingar som alltså flytt från Mosul och andra städer och byar på Nineveslätten, oavsett vilken grupp de nu tillhör. Och staden Duhok, där CAPNI har sin bas, har enligt siffror från 2015 tagit emot över 450 000 internflyktingar i sin region. Och dessutom runt 100 000 flyktingar från Syrien. Och med en ordinarie befolkning på runt 2,4 miljoner så ger det ett lite annat ljus åt den svenska debatten om vår och Europas flyktingmottagning. Men hur som helst så är det inte svårt att förstå att det finns 1000 behov att möta för en organisation som CAPNI. Och de har ett stort antal projekt och verksamheter med syftet att hjälpa alla dessa människor som fortfarande bor antingen i flyktingläger eller runt om i regionen, i byar, i mer eller mindre provisoriska boenden. Genom sina projekt så försöker alltså CAPNI betjäna alla dessa människor. Och det rör sig om allt från sjukvård, språkkurser i kurdiska, yrkesutbildningar och hjälp att starta företag exempelvis. Men man har också någonting som kallas child-friendly spaces som fungerar som en form av fritidsverksamhet. Ditt barn får komma ett antal timmar varje dag för att leka, lära och vara barn helt enkelt. Och i samband med att vi besökte ett sånt child-friendly space så mötte jag för första gången 26-åriga Rubina och 23-åriga Ashur som är protection manager respektive field assistant inom CAPNI. Och jag ska snart berätta lite mer om vad de lärde mig. Rubina och Ashur är unga, men de har viktiga och ansvarsfulla roller i organisationen samtidigt som de lever i en väldigt pressad situation i en region som är präglad av så många konflikter. Och som kristna har de tvingats se hur deras grupp ständigt minskar i antal eftersom så många tvingas lämna landet. Och när jag frågar Asher så medger han att han har svårt att sova en del nätter. För det är så mycket arbete och så mycket att tänka på. Men under våra dagar tillsammans så får jag också se med vilken kompetens och integritet som han gör sitt jobb. Robina visade sig också vara en ledare med ett stort engagemang och frimodighet. Vid våra möten så berättade hon om hennes många planer och förslag och drömmar för 2017. Och det var en av de mest uppmuntrande iakttagelserna jag gjorde under veckan. Alltså de här unga människornas kompetens och energi. Omkapni har som målsättning att skapa hopp för landets kristna minoritet, så ser jag det som en avgörande att man lyckas ta tillvara på de unga, deras drivkraft och längtan efter att få se saker utvecklas. Och jag tar det som en tydlig påminnelse om att vi som samhälle, oavsett om det gäller vårt Sverige här hemma eller om det är ett samhälle mitt i en region präglad av krig, så måste vi ge unga människor möjlighet att hoppas och tro och utvecklas. Den fråga som mötet med Robina och Asher alltså planterade i mig är den här. Hur ska jag och vi främja hopp och kraft hos de unga i vårt samhälle? Inte minst när det gäller de unga som relativt nyligt kommit till Sverige med just en förhoppning om att få omsätta sin kraft i något konstruktivt. Där har vi en nyckel som gäller Örnsköldsvik lika väl som Dohuk. Saad. Han mötte upp oss svenskar utanför tältlägret i byn Sharia, söder om Dohuk, med välmatchad blå slips och skjorta med perfekta pressväck. Han är yazidier och tillhör alltså en väldigt utsatt minoritet i Irak. Inte sällan illa ansedda, bland annat på grund av folkets traditionella religion, yazdanism. Saad var med den där dagen, den 3 augusti. Då IS attackerade Shingal-regionen och han flydde precis som alla andra upp på berget. Han såg flera av sina familjemedlemmar skjutas till döds, bara några meter från honom. Han upplevde den fullständiga desperationen och kaoset på berget och försökte förbinda människor med utstickande benpiper enbart med hjälp av trasor och minnet av en kurs i första hjälpen. Han såg en kvinna ta sitt liv genom att hoppa ut för ett stup då hon inte kunde rädda livet på sina törstande barn i den 40-50-gradiga värmen på berget. Jag hoppas verkligen att du som lyssnar när jag återberättar det här inte uppfattar det som någon slags försök till sensationalism. Jag vill inte använda Saads erfarenheter som dramaturgiska effekter i ett radioprogram. Men jag önskar att hans berättelse skulle få oss att börja tänka och ställa oss frågan vad det innebär att vara en människa och hur man gör för att leva ett människoliv. För jag tänkte på det när jag lyssnade på Saad, att det är tydligt att han fortfarande lever med sitt trauma. Men det är i och för sig ganska självklart att en människa bara 2 år efter en sån traumatisk upplevelse fortfarande är präglad av sin sorg i allra högsta grad. Men det som slog mig var frågan hur det är möjligt för en människa att leva vidare efter något sånt. Efter en sån oerhörd förlust. Vad blir kvar? Vad återstår att leva av och för? I Saads fall så är svaret ett oerhört stort behov av att försöka göra skillnad och hjälpa andra till helande. Han har en närmast frenetisk drivkraft. Han bor själv i ett trasigt tält i flyktinglägret i Sharia, men arbetar stenhårt för att organisera hjälp till sina ödessystrar och bröder i form av förnödenheter och hjälp att skapa en försörjning, men också rehabilitering för kvinnor som lyckats bli fri från ett slaveri hos IS. Och när Saad talar om sitt arbete, om hur han sliter för människors rättigheter och möjligheter att leva ett vettigt liv, då kan jag inte låta bli att vända hans vittnesbörd som en spegel för att se mitt eget ansikte. Hur ser mitt liv ut? Jag som jämförelsevis har så mycket mer möjligheter, så mycket bättre förutsättningar, eftersom jag inte har posttraumatisk stress att hantera. Jag som har en trygg situation på alla sätt. Den energi som jag sparar på det faktum att jag har det så otroligt bra. Hur förvaltar jag den? Bidrar jag till att bygga upp? Att hela det som har blivit trasigt? Att motverka hat? Liksom det hat som orsakat de katastrofer som Saad upplevt? Bidrar jag till något konstruktivt? Eller tar jag bara allt för givet? Tar vi i Örnsköldsvik all vår frihet och all vår demokrati för givet? Tar vi för givet att lite främlingsfientlighet och rädsla gentemot vissa grupper i samhället aldrig kommer att urarta? Tror vi att det inte är så farligt? Eller gör vi allt vi kan för att förhindra att människor börjar se på varandra med misstänksamhet, rädsla, hat? Om Saad mitt i sitt trauma lyckas hålla fokus på att bidra till det som bygger upp och att tänka på andras välfärd, vad har då jag för rimlig ursäkt att inte göra detsamma? I lägret i Daoudia, norr om Duhok, träffade jag Samer och Khalaf. De är ledare och talespersoner för den kristna respektive den yazidiska gruppen som bor i lägret. De tog emot oss när vi kom och berättade om lägret och hur det fungerar. Tidigare hade varje folkgrupp i lägret sitt eget område, men numera försöker man se till att åtminstone kristna och yazidier bor lite blandat och får varandra till grannar. Samer lägger handen på Khalafs arm och säger att det här är min bror. Vi samarbetar bra. Vad är det för människor som orkar tänka på förbrödring och behovet av att bygga relationer när man lever i ett vakuum? Människan är en förunderlig varelse med så mycket potentiell integritet, vishet och styrka. Men vad är det som gör att vissa människor gör något av den potentialen? Och orkar driva en positiv utveckling framåt? Vad är det som gör att vissa orkar kämpa för det? Till och med när man har alla odds emot och 1000 ursäkter att låta bli. Utanför en av barackerna sitter 2 tonårstjejer på en bänk. Jag tar mig friheten att slå mig ner och vi finner snabbt en gemensam nämnare. Facebook. Tonåringar är tonåringar. Och de sitter med telefoner i handen, med spruckna skärmar och välvalda bilder i sina statusuppdateringar. Ganska exakt precis likadant som de tonåringar jag känner hemma i Sverige alltså. Bara med den skillnaden att de 2 tjejerna bredvid mig på bänken troligtvis har förlorat många vänner och familjemedlemmar. Deras föräldrar har förlorat deras hem och tillgångar. De har alla förlorat möjligheten att planera sin framtid. Allt är provisoriskt. Och jag undrar om deras framtidsdrömmar kommer att orka leva tills dess det finns möjligheter att börja uppfylla dem. Kanske. Om vuxna förebilder som Samer och Khalaf visar att det går att bygga något nytt och meningsfullt även om man lever mitt i omständigheter som inte är som de borde, mitt i ett tärande provisorium. Jag tänker på detta när jag går igenom flyktinglägret. Och så ser jag att en familj har odlat rosor utanför sin barack. Kapnis chef, prästen Emanuel Johanna, är en man med både pondus och humor. Han rör sig ledigt mellan välformulerat allvar och fröjdighet. Och en eftermiddag satt vi ett antal personer på hans kontor och samtalade om framtida samarbeten, projekt och behov och tänkbara situationer. Och jag tänkte att det är stort ändå att få vara med då det händer. Vissa kanske menar att möten och samtal bara är en massa snack och väldigt lite verkstad. Men jag skulle vilja påstå att samtal, ord, utbyte av information, tankar, idéer och kunskap, det är sannoliken sånt som kan skapa något. Det kan vara startskott för något stort. Och det kan vara broar mellan avstånd. Och det kan förändra situationer. Men det är klart att ord också ibland kan vara förgäves. Fader Emanuel var inbjuden till FN i New York i mitten på september för att tala om de kristnas och andra minoriteters situation i Irak. Han nämnde det i förbegående så han aldrig frågade han hur han upplevde att hans ord tagits emot. Men jag undrar vilken betydelse Fader Emanuels tal i FN kommer att ha för minoriteterna i Irak. Kommer de att få stöd i kampen för sina rättigheter att leva i det land som varit deras plats på jorden i tusentals år? Eller kommer de urgamla kristna grupperna att fortsätta åderlåtas tills de inte längre finns kvar i Irak och Mellanöstern? Fader Emanuel menar att det IS försökt fullborda de senaste åren, nämligen att utrota de kristna och andra minoriteter från Irak, det är något som på ett plan redan pågått länge. Också långt innan IS blev en maktfaktor. De kristna och andra minoriteter marginaliseras och trakasseras. Och de ignoreras i offentliga sammanhang. Exempelvis i Iraks konstitution som inte nämner minoriteter som kristna, yazider eller mandéer vid namn. I läroplaner och ämnesplaner i skolan omnämns de inte alls. Det vore som om de officiellt inte fanns. Och den här marginaliseringen, en lågintensiv men ständigt pågående fördrivning, det har pågått länge. Exempelvis så fanns det i Mosul ungefär 60 000 kristna år 2003 då USA invaderade Irak. 2014, då IS kom, fanns bara några tusen kristna kvar i staden. Då de flydde tömdes staden helt på den kristna närvaron. Med andra ord är det den svåra situationen för kristna och andra minoriteter i regionen inte bara något som beror på vapen och våld utan också på attityder, diskriminering, rättsosäkerhet och brist på förtroende mellan grupper. Omvärldens stöd och engagemang borde därför inte enbart handla om att få slut på krigen utan också om att belysa problemens rötter. För att på så vis försöka förhindra att sekteristiskt våld och förtryck fortsätter. Fader Emanuel uttrycker det som så att om man som kristen känner att man har ett tryggt hem i Irak så finns ingen anledning att söka efter ett tillfälligt hotell, så att säga, i väst. Det måste handla om att ge minoriteterna anledning att tro att de kan leva i landet i framtiden. Att de kan vara trygga, att de har en plats och att de erkänns som fullvärdiga medborgare tillsammans med alla andra. Jag hoppas verkligen att hans ord i FN-församlingen kommer att göra skillnad. De måste göra skillnad. För om ord som inte sägs eller inte skrivs, till exempel i en författning eller läroplan, kan göra skillnad på ett negativt sätt, så måste ju ord som sägs kunna göra skillnad på ett positivt sätt. Visst kan ibland ord talas utan att det blir någon verkstad, men ofta så är det orden som leder till handling. Och frågan är då vilka ord jag och du ska tala för att lägga grunden för andra människors möjlighet att inte bara existera utan också leva i de samhällen där de finns. Oavsett om det är Irak eller Sverige. Demokrati är en ledstjärna vi gärna talar om och vi tror att det är en förutsättning för ett välfungerande samhälle. Men då måste vi komma ihåg att demokrati inte definieras bara av att det skulle vara majoritetens vilja som ligger till grund för beslut. Nej, en demokrati är aldrig bättre än den mån som minoriteters intressen och rättigheter försvaras och upprätthålls. Att tala om en annan människa och att tala ut hennes rättigheter, det är att bereda en plats för henne att finnas till. Och de kristnas och andra minoriteters situation i Irak och Mellanöstern, det borde vi tala mer om. Och att människor talar illa om andra i syfte att misstänkliggöra andra grupper än den egna i ett samhälle, det borde vi reagera mer på. Ibland är det stora problemet att vi tillåter människor oemotsagda tala om sådant som i förlängningen kan leda till hemska handlingar. Och ibland är det stora problemet att vi tiger om sånt som vi har sett och hört, men som borde sägas. All musik som du har hört i programmet är hämtat från albumet Many Beautiful Things av Sleeping At Last. Spåren var i följande ordning: Parallels, From the Ground Up, Thrives, It's Me, Almost Idyllic, Adore och The Writer.